Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Ja men, då har jag den stora äran att spela in ännu ett avsnitt av Militärsnack med löjtnanten. Tjena löjtnanten!
Hej Henning!
Hur är läget?
Tack, det är bra.
Vad skönt att höra.
Ja, själv då?
Jo, det är alldeles utmärkt. Ja. Jag har klarat mig undan en covid som min Lena har haft så att jag har legat hemma och lyssnat när hon har hostat.
Så pass?
Ja.
Men du är väl vaccinerad och klar så att säga?
Ja, jag är ju det.
Fantastiskt.
Mm. Själv då, vad har hänt i dina kvarter?
Ja, vi sliter på här och arbetar och ja, vardagsverksamhet nu. Julen är ju slut, 20 knut och så vidare, så att nu är det vardag igen.
Mm. Du jobbar och sen åker du hem och färdigställer en flytt som du gjorde i julhelgerna.
Mm, lite så.
Ja, fullt upp.
Fullt upp.
Ja, men du, jag tänkte innan vi börjar prata om fulla tuppar så tänkte jag att vi skulle ta och titta på vad det är för dag i veckan.
Mm, det är tisdag idag.
Nej.
Nej. Idag är det fredag.
Det är det. Har du dragit fram någon pilsner till kvällen?
Ja, ingen pilsner, men väl en, ska du gissa?
Nej, det törs jag inte göra, men det skulle kunna egentligen vara vad som helst. Ja, vin var ju när vi träffade Pelle och nej, jag gissar inte.
En ale, faktiskt. Och
ja,
en
jag tar den. Det är inte en pilsner, nej.
En trappist ale. Och idag är det faktiskt något sånt ovanligt som en engelsk trappist.
Okej. Okay. Men det har vi haft någon. Det var jag som tog en förut, va?
Jag vet faktiskt inte. Men det finns en här som jag har framför mig. Och den heter Tynt Meadow.
Mm.
Och det är då en, som sagt, en ale, strong ale. En 33 centiliter på 7,4%.
Mm.
Vilket gör att det här skulle kunna vara en dubbel. Det sägs ingenting specifikt om det, utan den heter Tynt Meadow English Trappist Ale. Eller Trappist Ale.
Ja.
Ja, den här kostar 37,20 på bolaget. Och nej, men den var trevlig. Jag gillar ju belgarna bäst, men det här var en bra...
Ett bra substitut.
Ett bra alternativ.
Mm.
Faktiskt. Nyanserad, något rostad smak med liten sötma, inslag av torkade dadlar, mörk sirap, fruktkaka, aprikos, choklad, nötter och pomerans, säger Systembolaget.
Mm.
Och som vanligt håller jag med om vissa av punkterna, kanske inte alla. Och den här säger de passar som sällskapsdryck eller till rätter av mörkt kött.
Mm.
Så det passar oss alldeles utmärkt. Vi tycker ju om både mörkt kött och sällskap.
Ja, faktiskt.
Mm. Och då vänder vi på frågan i vanlig ordning och frågar dig då vad du har tagit fram idag, dagen till ära.
Mm. Ja, jo. Jag har hittat någonting som jag egentligen vill vänta med och därför har jag faktiskt inte smakat den. Det vill jag vara jätteärlig med. Så att jag kan bara säga vad Systembolaget säger om smaken på den. Men jag har hittat Roslagens gräsklipparöl. Den heter så.
På riktigt?
Den heter så, på riktigt.
Ja, fantastiskt.
Ja, lite i det dyra laget. Den kostar 30 spänn och 20 öre. Och säljs just nu i alla fall bara i Vaxholm, nordöst om Stockholm.
Det enda stället de har gräs på för tillfället.
Ja, det kanske de röker där, vad vet jag. Men i alla fall, det står på Systembolagets hemsida att det är en fruktig doft, inslag av aprikos, apelsinskal, ljust bröd och honung och serveras vid 8-10 grader som sällskapsdryck. Även här så står det till vegetariskt, men det struntar vi. Och sen till rätter av ljust kött.
Mm.
Och den ligger på moderata 5,2%.
Som sällskapsdryck, men en gräsklipparöl, då får du ju... Antingen får man, det blir ju lite bullrig miljö, men man kanske kan sitta två. Jag tänker om man åker åkgräsklippare eller så.
Ja, men du får åka så här med åkgräsklippare. Så man är medåkare, vilket man annars bara är på sparkstötting.
Ja. Skridskor då?
Det är också någon form av skenmanöver man gör då.
Mm. Men ändå medåkare.
Ja, medåkare. Mm. Ja, jaha. Jag vet att du har lite roliga nyheter att komma med idag.
Roliga och roliga, men det som droppades idag var ju att Sverige ska ju skicka ytterligare stöd till Ukraina.
Mm.
Och det kan man ju tycka är bra. Jo, och det här stödet skulle bestå av bland annat pansarvärnsrobot, och då är det ju 57 NLO, och den har vi ju skickat, eller de har den sedan innan, så det är ju inget... kontroversiellt på något sätt. Och sen har man ju pratat och beslutat om skicka artillerisystem Archer då.
Ja.
Och det kanske mest kontroversiella enligt mig, eller det som är en riktig, alltså kanske mer, artillerisystem finns ju redan på plats.
Mm.
Och även stridsfordon, men vi ska skicka stridsfordon 90.
Okej. Okay. Mm. Vad är det som är kontroversiellt med det?
Nej, inte, det är inte kontroversiellt, men det är ju verkligen ett någonting unikt som man skickar. Som, det är inte en förmåga som de inte har, men det tillför ju ganska mycket. Man pratar ju om att det ska vara upp till 50 stycken.
Okej.
Men innan vi går igång med detta, ja, så ska vi ju säga, och det här var ju en liten presentation av avsnittet, att vi som vanligt kommer ju inte säga någonting som... på något sätt inte går att googla.
Nej.
Det är väldigt viktigt att nämna. Och vi kommer ju att spekulera.
Just.
Så att vi kommer ju inte på något sätt hävda att det är på ett specifikt sätt.
Nej.
Och hur det här ska användas och så vidare. Men vi kan spekulera kring det. Det vill vi vara noga med att säga.
Just. Ja. Det här vet ju jag har varit väldigt, väldigt efterlängtat av Ukraina, framförallt Archer här, och jag vet att det är väldigt många röster som har skrikit om att vi ska skicka det.
Mm. Det tror jag vi har pratat om tidigare vid något tillfälle.
Ja, det var nog när vi pratade om HIMARS var vi inne på det, vill jag minnas.
Ja, ska jag tro.
Frågan som reser så här är ju det här är ju inte ett okomplicerat system. Vi har ju inte skickat det tidigare bland annat för att det är komplext och det kräver utbildning och att det är väl ganska känsligt att skicka iväg det.
Ja, ska jag säga på allting. Det är ju, en del man läser i kommentarsfält och så på internet, och det är ju inte bara människor som sitter hemma som inte har någon förståelse, utan det finns ju människor som kanske till och med har lite förståelse som har sagt att vi måste skicka det här nu.
Mm.
Och det vi är överens om i stort sett alla, det är ju att Ukraina slåss ju för Europa och då måste vi ju stödja.
Ja.
Och man skulle sannolikt kunna ha stöttat med både flyg och trupp och allt möjligt, och anledningen till att man inte gör det tänker jag att det är ju lite grann att Ryssland har kärnvapen.
Mm.
Hade de inte haft det så hade man sannolikt kunnat satt P för kriget för länge sedan.
Ja.
Mm. Men nu är ju inte läget sådant. Men det som är att man har sagt, ja men vi måste skicka Archer, vi skickar det nu. Det är ju inte riktigt som att, ja men Henning, du har ju körkort och du har kört Volvo och därför kan du köra en Saab.
Nej.
Riktigt så är det, utan man måste ju se det här. Det är ju inte bara en kanon eller en haubits på en dumper eller en lastbil, utan det är ju ett system. Och det är viktigt att förstå att men det måste man ju kunna skicka med ammunitionslastbilar, reservdelar och Och hanteringssystem, ja det kan man göra. Men sen tillkommer ju vissa saker som sambandssystem i en hel kedja då, att man ska kunna skicka en eldsignalering till pjäsen och den ska kunna ta emot det och göra om det här till rätt siffror för att skjuta sina granater på rätt mål. Och då går det ju väldigt fort och då är det den här shoot and scoot-förmågan att man grupperar, skjuter och drar. Så den kedjan måste ju fungera. Och jag tror inte att vi kommer ge bort våra radiosystem med krypton och riskera att de hamnar i fiendens händer. Utan då måste man nog integrera deras sambandslösningar i systemet. Sånt tar ofta ganska lång tid i fredstid. Men i och med att det är krig så kanske man kan frångå vissa saker med regler och sånt. Så det kan nog gå, men det måste ändå göras.
Jag kan tänka så att det är väl ganska viktigt att se hur de här grejerna funkar på slagfältet. Det måste vara enormt viktigt att se hur det verkligen, alltså när Ukraina använder det, hur verkan är i live så att säga.
Ja, det kan man nog konstatera ändå. Det är ju en 15,5 cm haubits som skjuter samma typ av ammunition som man redan skjuter, så att säga, NATO-standard. Mm. Så effekten på granaten finns det ju gott om empiri runt omkring. Utan det här handlar väl snarare om hur systemet kan funka. Om du tänker på rörlighet och hållbarhet. Såklart gör man ju sådana. All krigsmateriel är ju testad i alla olika miljöer. I värme och kyla och antal skott och sånt. Så det har man ju ganska bra koll på. Men man kanske kan få reda på hur man kan använda det taktiskt mot den dimensionerande motståndaren, som det heter.
Ja, just det. Min tanke är ju så här att det är som du säger, Ukraina är ju skölden. Och jag antar, utan att ha en aning om hur många vi har, så blir det ändå att de vi skickar blir ju en lucka i våra egna led.
Ja, det är ju så att vi beställde ju x antal. Och Norge var ju med på ett hörn och beställde lika många.
Mm.
Och de här norska pjäserna, de levererades inte för norrmän hoppade av. Så vi har ett övertal.
Okej, ja.
Så därav kan vi avvara.
Aha, ja, där ser man. Då får vi tacka norrmännen för att de hoppade av dem.
Ja, så kan vi se det.
Mm.
Ja, Sverige beställde 24 stycken och Norge beställde 24 stycken.
Okej.
Och sen har Sverige beställt ytterligare 24 då, utöver det. Det är i alla fall enligt Wikipedia så är det så.
Ja.
Och som sagt, vi håller oss till den information som är öppen.
Ja.
Och de här norska då skulle man ju kunna tänka sig avvara, för de sitter på ett annat chassi också.
Jag förstår.
Våra sitter ju nu på dumperschassi. Ja, och den här svenska dumpen då som vi pratar om, det är ju en Volvo A30E.
Okej. Okay. Mm.
Och den norska, de är tänkta för eller finns på ett lastbilschassi, en 8-hjulsdriven lastbil egentligen.
Okej. Okay.
Och då blir det mer likt det franska CESA-systemet som bland annat Danmark har. Och Danmark har ju bestämt sig också idag för att ge bort alla sina CESA-pjäser. Jag tror det är 18 de har, så det är ju i stort sett, ja, det är hela deras artilleri. Kvar har de någon form av granatkastare på ett fordon då.
Okej. Men alltså det här blir ju enorma mängder. Lek med tanken att det här kommer samtidigt med utbildad personal och ammunition så räcker. Det måste ju verkligen vara en knäckverkan för Ukraina mot Ryssland.
Absolut. Och om det kommer samtidigt med utbildad personal och allt runt omkring. Det vill säga tekniker som kan reparera eller någonstans man kan få dem reparerade, reservdelar, ammunition som du nämner och framförallt ledningssystem, sånt som är integrerat, så är det ju verkligen en rejäl förhöjning av effekt.
Ja, jäklar. Jag vet ju att den andra delen av det här som skickas nu, stridsfordon 90, det är någonting som du ändå har mer hands-on på än på Archer. Vad är det lite mer exakt för den som inte vet?
Stridsfordon 90 är ju ett stridsfordon, som det hörs på namnet. På utrikiska eller engelska så hade man kallat det för ett IFV, ett Infantry Fighting Vehicle.
Det är inte bara en transport utan det är någonting man strider i och ifrån.
Precis. Och med.
Mm.
Ja, precis. Det är ju inte motsvarigheten till en PBV eller en APC då, på engelska, en Armored Personal Carrier, utan det här är ju ett stridsfordon som man slåss med, som har god verkan och effekt. Det kan PBV eller APC också ha, beroende på lite vad de har för beväpning. Men den här har ju en automatkanon. Det är ju inte att förväxla med en stridsvagn, utan den här har ju mindre eldkraft men högre rörlighet och mindre skydd. Och det är det här vi pratade om någon annan gång med eld och eldkraft och rörlighet och skydd. Den här treenigheten som man försöker mixa så bra det går. Men ska du ha bra rörlighet så får du dra ner på någonting, och då är det ofta vikt och då nedgår skydd. Men du kan få en ökad rörlighet.
Mm. Vad, de här kärrorna då, vet vi hur de beter sig i strid, eller får vi, är det någonting här som vi får, det jag var inne på tidigare, att vi får se hur saker utprovas i fält?
De är ju givetvis också väldigt väl utprovade, dels under utvecklingsfasen, men sen även under många, många års utbildning. Så att vad det gäller terrängframkomlighet, hållfasthet och sådana grejer, så vet man nog det man behöver veta.
Mm.
Dock så har de ju inte varit i strid mot typmotståndaren.
Nej.
Och de här är ju precis som allt annat framtagna för exakt det här.
Ja, just det. Mm. Vad är din spekulation på när nu Ukraina får de här grejerna, hur pass avgörande har det här chans att bli?
Om man ser det på en större helhet så pratar man ju också om att Polen är ju inne på att ge stridsvagn. Finland också, Leopard, och andra länder har gett andra typer av stridsfordon. Nu tillkommer artilleri. Kombinerar man det här så kommer det ju få en, ja, det blir en kraftfull förstärkning.
Mm. Man hoppas ju att det här kommer få en otrolig verkan, i alla fall jag gör det. Jag tror att det delas ju av nästan samtliga svenskar.
Ja, och det är ju ett väldigt stort bidrag med tanke på våran förmåga och vårat lilla land, så att säga. Ja, antalet som det pratas om är ju cirka 50 stycken då. Vilket är ett väldigt stort bidrag för vårat lilla land och våran förhållandevis lilla budget. Om man jämför med till exempel USA, så är ju 50 stycken stridsfordon ett väldigt stort bidrag.
Mm, ja. Och det är en lång kö av fordon i alla fall. Stridsfordon 90, det får ju mig att tänka att de är från 1990.
Ja, de är från 90-tal, tidigt 90-tal.
Mm.
Och de finns ju en mängd olika versioner också. Och vilken version det är som skickas, det framgår inte.
Nej.
Men oavsett version så spelar det liksom ingen roll. De är ganska likvärdiga, de har lite olika. Det finns ju en version som är några år nyare. Det finns ju Adam och Bertil-vagnar som är de, eller Adam är den första och sen Bertil då givetvis. Sen finns det en Caesar-variant man tog fram för internationell tjänst.
Mm.
Som har lite tilläggspansar och den har lite annan möjlighet att programmera ammunition. Och den har även AC för några exempel då.
Okay. Mm.
Men det är också så att det tilläggspansaret gör ju att den blir tyngre.
Är det ett problem att de är tyngre i just Ukraina?
Det beror ju på väderleksförhållanden och sådana saker, men de bilderna man ser så är det ju ganska så lerigt.
Mm, okej. Okay. De kör fast alltså?
Ja, de kan göra det, men alltså det här är ett fordon med väldigt, väldigt bra terrängframkomlighet. Man kör nästan var som helst. Den är ju tänkt att köra i myrmark till exempel och i Norrland för att göra omfattningar kring ryska pansarförband, så den har väldigt, väldigt god framkomlighet.
Mm. Ja.
Och det är som sagt ett stridsfordon. Och det är som sagt ett stridsfordon, vilket innebär att du har en besättning, alltså en förare, en skytt och en vagnchef. Precis som på en stridsvagn, de kan ju även ha en laddare, om de inte är automatladdare. Men sen har man ju det unika med att du transporterar ju din egen skyttegrupp. Från början så var det väl tänkt med 8 personer, sen så vart det 7 för man hade ett ställ till pansarskott. Och sen finns det versioner som tar 6 stycken skyddssoldater också.
Okay.
För att andra saker har tagit plats.
Jag förstår.
Och de åker ju bak och de kan ju strida från vagnen via stridsluckor. men de kan också göra avsittning och strida med vagnen eller enskilt från vagnen.
Jag förstår. Nu vet ju inte jag vad det var för någonting jag var i, men jag var på ett skjutfält där man hade skjutit sönder några sådana här vagnar och provat på. Och då var det små luckor i sidorna och så var det någon sån här kula som man skulle då, så att säga, som satt fast i vagnsväggen, som jag misstänker att man ska sätta ut en pipa igenom och skjuta ut. Och den här kulan fungerar som en led. Är det något sånt system som man använder här?
Det är väldigt ryskt, och då skulle jag säga utan att veta att det nog var en BMP-1.
Okej. Okay. Mm.
Eller på svenska en PBV-501. Den har just det systemet, och det är en liten rysk tanke. Okay. Nej, vi öppnar ju och skjuter från, alltså ståendes i stridsluckor.
Då vill man ha hörselskydd där inne, misstänker jag.
Det har man alltid. Eller hörselskydd och hjälm, eller en så kallad telehjälm som är speciellt framtagen för stridsfordon. Så man kan prata internt med besättningen och med gruppchefen.
Användes de här i Afghanistan?
Det har de gjort, absolut.
Och fungerade?
Väldigt bra.
Ja.
Väldigt bra. Det finns, det är inte googlingsbart, men det finns bra exempel på när den har blivit träffad av olika saker i olika vinklar och klarat det väldigt bra.
Snyggt, bra. Ja, vi får ju hoppas att det här verkligen gör nytta i Ukraina då.
Det kommer den att göra, och den är ju som sagt framtagen för just det den ska göra. Mm. Och det här ska förtydliga då mer, det är en automatkanon som jag sa. Och det är en gammal luftvärnskanon, den här Bofors 40 mm. Som man kan se på gamla bilder, den har ammunitionen på luftvärnspjäsen, så är ammunitionen staplad uppifrån i ett magasin. Så det ser lite kurvigt ut.
Ja.
De ligger som i en banan och matas ner i pjäsen.
Mm.
Det är samma pjäs, men den är vänd upp och ner. Så nu matas ammunitionen in underifrån.
Jag förstår.
Och det är också sådär när man pratar som man brukar. Ja, men den har den här eldhastigheten och så vidare. Vilket är irrelevant då, att det är ju inte en bandmatad pjäs, utan den skjuter ju från tre stycken fack med 8 granater i varje.
Okej. Okay. Mm.
Så det, ja, det... Och sen fyller man på de fackerna efterhand då.
Jag antar att det är ganska obekvämt att stå där de märlarna kommer fram.
Det är det. Och det är ju ingen liten pjäs. Man tänker att internationellt har man ju ofta 30 mm pjäs. Eller kaliber på sina pjäser. Och det är ju liksom måttet på, som vi har lärt oss. Det är ju måttet mellan bommarna i eldröret i det här fallet. Eller pipan, som vi har lärt oss tidigt.
Mm.
Men det är inte bara det att granaten är, man tycker 10 mm större, det är ju inte så mycket. Men det som skiljer sig ofta är att de här 30 mm, i alla fall NATO-standard, är ganska korta hylsor på.
Okej.
Våran granat är ju liksom inte skalenlig, en 30 mm granat, utan våran hylsa är betydligt längre. Det är inte bara det att den är den har inte samma förhållande granat hylsa som en 30 mm, fast den är lite större, utan den har en betydligt större hylsa.
Och då blir det mera mos, högre hastighet på projektilen och mer smäll när den kommer fram?
Inte mer smäll när den kommer fram. Det blir det ju också då, i och med att det är en större bärare.
Mm.
Men det fina med den här är ju att skjuta en pilprojektil.
Okay.
mot annat pansar. Och det är ju en underkalibrerad, det vill säga att det sitter som en dartpil som inte är så mycket tjockare än en bläckpenna. I ett väldigt, väldigt hårt material, och sen runt det så sitter det drivspeglar, och då kan man kan likna det vid att, så att den ska täta i eldröret, och när den lämnar eldröret så lämnar de här drivspeglarna, och kvar blir då den här pilen som får extremt hög hastighet och väldigt, väldigt bra genomslag.
Ah. Vi var inne på det i avsnittet om pansar, vill jag minnas, just med drivspeglar.
Ja, det kan vi ha varit, eller i något tidigt avsnitt om eld och ammo också.
Kan det ha varit.
Men det här gör ju, det här är ju det fina med den, att den här kan du skjuta på alla ryska fordon. Man ska ju som vanligt undvika att skjuta på en stridsvagn i front, men jag skulle absolut inte tveka att skjuta på en rysk stridsvagn i sida, eller absolut inte bakifrån.
Nej, just.
Med ganska högt självförtroende att jag ska ha genomslag.
Ja. Ja, men det är väl det man vill ha när man skjuter.
Absolut.
Vi var inne på det tidigare, jag sa att det var en hel lång kö och det är väl kanske inte lika lång som den här kön som hotade Kiev i april, men 50 sådana här stridsfordon, 90, det är väl rätt mycket?
Det är ganska mycket. Vi vet ju ändå inte heller vad man avser skicka för, som jag sa, variant, och då menar jag inte bara om det är A, B eller C och så vidare, utan man vet ju inte vilka funktionsfordon som medföljer. För precis som med Archer där, så handlar det ju om att kunna dels utbilda på det. Och det är ju en ganska smal sak. Alltså det har vi ju kompetens för. Men sen är det ju andra saker med vilka fordon det är som skickas. Det kanske inte bara är kanonvagnar så att säga som ska strida. Utan det kan ju vara, förhoppningsvis så har man ju skickat med minst bärgare. Så att man kan boxera de här om de går sönder eller om de blir bekämpade så att, och inte kan ta sig iväg för egen maskin. Då behöver man ha bärgare som är speciellt framtagen för det.
Mm.
Jag vet ju inte alls om man har skickat med en driftstödsgrupp eller alltså materiell för det, det vill säga reservdelar. Jag vet inte om det är några eldledningsvagnar eller stridsledningsvagnar med skickade, utan är det 50 rena kanonvagnar så är det ju väldigt mycket.
Okej. Sen vet vi inte om det är 30 eller 60 de verkligen skickar.
Nej, det vet vi inte. De har pratat runt 50.
Ja, just det. Det kan ju också vara en siffra som är presenterad för att förvilla åt det ändra håll.
Absolut. Men skulle vi spela med att ett kompani då, som är en ganska potent, ett pansarskyttekompani, då har man ju, om man har 3 plutoner med 3 vagnar i varje, så går det åt 9.
Mm.
Men så behöver du ha vagn nummer 10 och 11 till kompanichef och hans ställföreträdare. Då har vi 11.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
50 är ju jämnt delbart på 4. Om det var 12,5 så hade du haft 4 kompanier. 12,5, 25 och sen 50.
Okay.
Men då hade vi ju 9 stycken i 3 plutoner. Kompanichef och ställföreträdare, det är 11. Och då har vi en 12:e vagn. Skulle det vara en bärgare? Då har du 4 kompanier. Rent spekulativt. Men du saknar vissa komponenter i stab- och trossplutonen. Bärgaren ingår ju där. Men du saknar en eldledningsvagn. Det kanske de har egna. Du saknar sjukvårdsdelar. Och du saknar driftstödsgrupp. Och du saknar ledning av stab- och trossplutonen. Men annars så har du 4 kompletta med skyttekompanier. Eller pansarskyttekompanier om man nu vill säga det.
Mm.
Och hur mycket är det? Ja, det är ju en mekaniserad bataljon. Skulle man dessutom tillföra stridsvagn på det här 2 kompanier eller 4 då, så blir det 2 pansarbataljoner.
Okej. Och det här med stridsvagnar har väl pratats lite om Polen och om Tyskland ska skicka Leopard.
Exakt. Och då har du ju det system som vi har egentligen med Leopard och 90.
Mm.
Och det där, det bygger ju lite på att tyskarna säger att det är okej, eftersom de är tillverkningslandet då, om Polen och Finland ska få skicka.
Ja, jag förstår. Man får inte exportera det hur man vill bara för att man har köpt det.
Precis. Men skulle man tillföra stridsvagn, då har du ju en pansarbataljon så att säga, eller 2 pansarbataljoner om det tillförs lika många stridsvagnar.
Mm. Det är bara att hoppas att de får lite A10 till det här då.
Ja, det kan vi hoppas på. Men sen är det ju som jag sa förut också att på en sån bataljon så finns det ju ett helt kompani som pysslar med logistik. Och ett helt kompani som pysslar med ledning.
Yes.
Och det är de där grejerna som jag vurmar för hela tiden när folk säger vi skickar det här.
Mm.
Men det går säkert att lösa med utbildningen då, men tänk även på logistiken. Reservdelar, reparation, sjukvård, utbildning är en sak, sambandssystem och så vidare.
Mm. Ja. Nej, men jag tycker ju att det är bra. Jag vet ju att vi försvagar oss själva bitvis med att skicka vårt egna skarpa material, och samtidigt så får vi ju se hur den är. Det säger du att vi redan har gjort, men min amatördiagnos gör ju att det känns som att det är väldigt viktigt att se hur det fungerar, hur systemet fungerar i fält.
Absolut. Men som all svensk utrustning så är ju även Stridsfordon 90 framtagen för en värnpliktsarmé. Och det är en styrka. Det är ju precis som, nu ska vi ge oss in lite på ditt område, om vi säger JAS. Mm. Den är ju gjord för att landa på vägbas och servas av en värnpliktig klargöringsdropp.
Mm.
Och Stridsfordon 90 är ju också gjord och framtagen för värnpliktssystemet, vilket innebär att en 10 månaders besättning på den gamla värnpliktstiden, de är extremt duktiga.
Okej. Okay.
Ta till exempel en amerikansk stridsvagn då, Abrams, med gasturbinmotor och så. Det är ganska känsliga grejer, fast de är väldigt bra.
Mm.
Det här är väldigt bra, men kanske mindre känsligt. Det är gjort för att hålla med kanske kortare serviceintervaller. Man kanske lägger ner lite extra skäl när man bygger systemen för att de ska vara lättare att reparera och besättningen och sådana saker.
Okej, okay. Lite Volvo 240 tänkt då?
Ja, ungefär. De är inte dåliga för det, men det kan ta längre tid att utveckla. Om vi säger men vi bygger den så här, det har bäst effekt. Ja, då gör vi det. Men vi kanske tänker, vi bygger den så här, det har bäst effekt, likvärdig effekt eller bättre än motståndaren. Men det får ta lite längre tid, för att vi måste bygga det på ett sätt som gör att det ska vara lätt att serva och underhålla. Besättningen ska inte bara kunna kriga med den, de ska kunna laga den också.
Jag förstår. Ja, men det låter som ett bra tänk i mina öron.
Det är ju det. Och vi har ju alltid byggt våra saker på att det ska vara så. Men du hänger med på vad jag menar där. Det är ju som att...
Ja, absolut. Absolut. Det ska gå att laga. Man ska inte behöva lämna in det så att säga för att ta ett civilt begrepp.
Exakt. Och då går det åt betydligt mindre personal runt omkring. Även om jag pratar mycket om logistiken och sånt, att det måste funka. Men... jag kan inte svara på en Abrams-besättning i USA till exempel hur mycket truppreparationer de kan göra. Men våra besättningar med hjälp av driftstödsgruppen eller på bataljonens trosskompani kan göra väldigt, väldigt, väldigt mycket.
Mm.
De byter ju motor alltså. Det är ju, systemet är ju byggt så att de kan göra det i fält. Motorbyte, transmissionsbyte. Det mesta kan de byta med hjälp av teknisk personal ute i fält.
Ja, men det är ju en väldig styrka att kunna laga saker till själv när man är där ute och du har långt till underhåll.
Precis.
Mm. Men frågan kvarstår ändå från tidigare här. Jag tänkte så här, jag var inne på det tidigare, men om vi nu skickar 50 stycken, tömmer vi inte fickorna lite väl mycket då?
Nej, det gör vi inte, utan det är fler som, jag har faktiskt fått den frågan förut idag. Officiellt på Wikipedia, och det stämmer med andra källor, officiella källor, så har det levererats lite över 500 stycken till Försvarsmakten. Så det är ungefär 10% som vi är borta.
Aha, det är ungefär det som är på service samtidigt.
Ja, kanske, men det är också som vi tänker på Danmark då, om de ger bort sina, de här 18 eller 19 som jag sa, som, det är alla deras CSA-system.
Mm.
Så det är inte någon ofantlig mängd.
Nej. Då förstår jag. Okej, då är jag med.
Och som jag sa innan med den här 10 månaders värnplikten som var förr, då får man ju också tänka att 3 månader av det är ju ren grundläggande soldatutbildning. Då tar du in en civil människa efter gymnasiet och gör den till en soldat först.
Mm.
Sen utbildar man på vagnen och sen förbandstränar man.
Just.
Om vi spelar med att de ukrainarna som ska ha utbildningen har förbandstränat med andra fordon eller har någon form av sån träning sedan innan och är soldater, då är det egentligen själva vagnsutbildningen som ska in. Och då kommer det ta betydligt kortare tid än 10 månader.
Just.
Mm. Och då kommer de bli väldigt duktiga.
Skitbra.
Väldigt bra.
Mm. Vi skickade ju förut alla de här P-skotten och det. Har vi fått några bra rapporter på hur det har gått så här långt? Jag vet att det var lite snack i början om att de var väldigt bra. Till exempel, vi har ju skickat fler grejer än PS-skotten där. Vad har responsen varit?
Ja, enligt öppna källor och där man kan läsa så har jag inte hört någonting negativt.
Nej, det har väl visat sig att de svenska pansarskotten där var en riktiga konservöppnare.
Ja, precis. Det var väl egentligen så. Det var egentligen så hela podden startade en gång i tiden. Det var ju just det att kritiska röster angående att vi skickar gamla saker från 1986.
Mm.
Och då hade vi ett helt avsnitt om pansarskottet. Och då sa jag i tidsskede att de är gjorda för exakt det här.
Ja, just.
Och om vi har tänkt rätt i svensk försvarsindustri, vilket vi förmodligen har gjort, så kommer Stridsfordon 90 också vara en succé. Och Archer. Ja.
Mm.
För att de gör också exakt det de är gjorda för.
Mm. Jag kan tänka mig att Archer är väl ganska hemlig. Den kommer väl stå rätt långt ifrån fronten och vara väl skyddad. Jag menar, en sönderskjuten är inte lika stort problem som en erövrad.
Nej, så är det ju. Det hoppas jag att man har tänkt på. Och det har man sannolikt gjort.
Mm. Mm.
En annan sak jag tänker på som jag hoppas man också har gjort. Stridsfordon 90 och systemet, som jag sa, det är ju ett värnpliktssystem och väldigt robust och så vidare. Det är också så att vi har det är en ganska fantastisk instruktionsbok.
Jaha.
Ja, men så är det väldigt ofta på svenska system. Det är inte IKEA bruksanvisning, utan det är väldigt, väldigt bra.
Mm.
Så att vi skulle säkert kunna, om vi hade Stridsfordon 90 här, skulle säkert du och jag kunna få iväg ett par skott om vi använder instruktionsboken.
Okej.
Mm. Väldigt tydlig. Och då får vi hoppas att man översätter de här.
Ja, jag har ju då ett mycket större förtroende för löjtnantens förmåga att både avfyra vapen och läsa de här instruktionerna än vad jag har, men okej.
Okay. Mm, vi får väl hoppas att det är så, annars får jag byta jobb.
Ja.
Ledtiderna kan nog vara korta, men som sagt, översätta instruktionsböcker är ju ett jobb.
Mm. Ja, men det är information då. Det måste ju vara rätt och komplett och genomtänkt.
Mm. Jo, det är ändå inte, även om det är gjort för värnpliktiga, det är ju inte bara hoppa ner och dra i en spak. Utan det är lite saker som ska till.
Mm. Mm. Det är, i min värld är det jätteskönt och kul att se att vi skickar iväg båda de här två.
Det är det, och väldigt modigt. Tänk för något år sedan, det har varit helt otänkbart.
Ja.
Det har hänt väldigt mycket på ett år. Men som sagt, du nämnde det att det var, Ukraina var Europas sköld.
Mm.
Och det stämmer väl rätt så bra. När vi kan knyta ihop säcken genom att säga att, som jag sa innan, det är öppen information. Och vi har spekulerat. Det som inte är öppen information, det är rena spekulationer.
Mm. Mm.
Vi skulle kunna prata hur länge som helst om stridsfordon, men det ska vi inte göra.
Nej, det ska vi inte. Vi ska väl hoppa vidare, va?
Det ska vi.
Vi har ju en grej till att ta här. Det är: vad skulle du?
Mm.
Vad skulle du vilja ha skickat som stöd till vem när som helst i historien?
Oj.
Och det ska vara rimligt också. Du kan inte skicka kulsprutor till 1600-talet.
Jag satt exakt och tänkte på det, men inte till 1600-talet. 1700-talet, jag tänkte det att Karl XII hade behövt lite hjälp där i Poltava.
Mm.
Då hade nog kulsprutor varit... Då kanske Ukraina-konflikten hade sett annorlunda ut idag.
Det hade den nog.
Men nu skickar vi ju stridsfordon 90 och Archer till, kanske till Poltava.
Mm. Mm.
Mm. Och vad skulle du skicka till vem och vad, när som helst i historien?
Jag skulle ha skickat, nu vet jag inte vilken version det blir för jag kan inte dem på just den, men den brittiska Mosquito, som då var ett tvåmotorigt jaktbombplan från andra världskriget, skulle jag ha skickat till Finland när som helst under deras två krig mot Ryssland under andra världskriget.
Mm, mm. Men jag fick ju inte skicka kulsprutor till 1600-talet eller 1700-talet. Men då tänker jag att vi skulle kunna skicka någon väldigt konstig mat till motståndaren då. Och då sitter ju du och tänker tofu.
Ja.
Men jag tar såna här onödiga nudlar som man kan köpa, som jag såg, som jag reagerade på. Det var nudlar med 0 kilokalorier.
Jaha.
Då tänker jag, vad fan ska man ha dem till? De innehåller alltså ingenting.
Nej, men man kanske kan ha dem och göra någon form av skenmål av dem.
Ja, det skulle man kunna göra. Men vi skulle kunna skicka dem till ryssarna då, innan Poltava, så fick de äta bara sådana. Då skulle de ju inte orka någonting. Det innehåller ju 0 energi.
Nej, det är bra.
Så tänker jag.
Mm. Om jag då får ta ett sånt där, vad skulle du, som inte heller är möjligt, då skulle jag ta från filmen Timmen 0. Då skulle jag skicka USS Nimitz från 1988 till Pearl Harbor 1941. 7 december.
Det var inte den dokumentär?
Jo, det måste det ha varit.
Ja. Det är bäst vi förtydligar. Det är ju en film som Henning har sett, som jag inte har sett, som man har pratat om innan, där man de hamnar i något tidshål med ett hangarfartyg och hamnar i andra världskriget.
Den är lite fånig sådär, men den är rolig och det är väldigt, väldigt bra filmmusik, ska jag säga. Timmen 0 heter den på svenska, The Final Countdown på engelska.
Mm. Är det Europe som spelar?
Nej, det är det inte, utan det är, nu kommer jag inte ihåg om det är George Fenton eller vem det är som har gjort musiken där. Den är väldigt pumpig.
Kan Europe ha fått inspiration av att titta på den här? Nej, det är långsökt.
Det tror jag är väldigt, nej, jag tror inte det. Men det är omöjligt, jag vet inte. Nej.
Nej. Vi får kolla upp då.
Jag ska ringa Joey.
Ja, gör det. Ring Joey. Ta en sväng förbi.
Mm.
Mm. Och då är det ju dags för dagens sista programpunkt. Enligt gammal hävd så är det dags för dagens eller veckans datum i historien.
Ja. Och det är, idag är en sån här dag som är så jättebra, 20 januari, där det har hänt jättemycket.
Mm.
Bland annat så har vi då, vi åker tillbaks till 1600-talet, vi åker till 1613. Sverige och Danmark sluter fred i den halländska orten Knäred. I fredsbestämmelserna stipuleras det att Sverige ska betala 1 miljon riksdaler för att få tillbaks Älvsborgs fästning vid Göta älvs mynning, vilket benämns Älvsborgs andra lösen. Och den första betalas efter nordiska sjuårskrigets slut 1570. Mm. Vidare så får Sverige tullfrihet i Öresund men tvingas avstå från kraven på Finnmarken i Nordnorge. Sen har vi, ska vi se, 1942 så håller den tyska statsledningen konferens i Berlin förorten Wannsee, där det bestäms om den slutgiltiga lösningen på frågan hur man ska göra med judarna, och det här blir inledningen till förintelsen. Det är hemska grejer, men det tillhör historien.
Och
här kan man väl säga att här får de väl lite tillbaks på nöten 2 år senare, för 1944 så det brittiska flygvapnet Royal Air Force släpper 2300 ton bomber över den tyska huvudstaden Berlin på 23 minuter. Alltså 100 ton i minuten, vilket fortfarande än idag är ett rekord.
Det är ett rekord. Det är mycket bomb.
Här fick ju då de civila ta den smällen som kanske tyska överkommandot skulle haft för det som hände 2 år innan.
Ja. Samtidigt så var det ju den stora delar av den judiska befolkningen var ju civil, eller huvuddelen.
Ja, precis. Ja, det där är ett elände. Det är hemskt.
Det är hemskt.
Så är det. Sen har vi då, för att lämna andra världskriget, 1981 så personalen på den amerikanska ambassaden i Irans huvudstad Teheran, som hållits gisslan sedan den 4 november 1979, släpps på några minuter efter att Ronald Reagan efterträtt Jimmy Carter som USAs president.
Mm. Var lite gladare nyheter.
Ja, lite bättre.
Eller nyheter är det ju inte, det är ju historia, så det är ju inget nytt på något
sätt. Nej, jag förstår vad du menar, och det gjorde våra lyssnare också.
Det gjorde de.
Ja. Ja. Har vi då knutit ihop vår säck?
Nej, men det tycker jag.
Då har vi ett avsnitt.
Ett avsnitt och säkert massor med frågor. Och då får man mejla dem.
Japp, militarsnack@gmail.com.
Jajamän.
Du, apropå nyheter som du just nämnde, vi har ju en nyhet här som är lite, jag vet inte om det här hinner lösa sig, men vår hemsida är ju nere för att någon som inte är en löjtnant höll på att leka med hemsidan igår och lyckades radera allt på servern.
Mm, så kan det gå.
Ja, det ska tydligen finnas en backup så att den kommer vara upp igen några dagar, hoppas vi.
Mm.
Ja, men då så löjtnant, då tackar vi för den här veckan.
Det gör vi. Tackar så mycket.
Tackar. Hej. Hej.
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.